Loreen blev historisk när hon vann Eurovision förra året. Och tävlingen, som samlar 161 miljoner tittare, skulle än en gång tas till Sverige.
Vad betyder det för Malmö?
Ja, det betyder ju allt.
Men när Eurovision nu inleds i Malmö är fokus inte på folkfest och musik, utan på något helt annat.
Terrorattentat, urartade demonstrationer och cyberangrepp är några av de möjliga hot som polisen ser i samband med Eurovision-veckan i Malmö.
På en kvart får du veta hur vi hamnade här och varför protesterna mot Israels medverkan är som starkast i Norden. Det är den 7 maj. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Essie Klingberg, kulturredaktör på SvD. Essie, du har ju varit i Malmö och skrivit ett reportage om Eurovision-veckan som nu drar igång. Vad var det för Malmö du besökte?
Jo, men det var ju ett Malmö helt tapetserat i så här färgglada Eurovision-banderoller. Så fort jag klev av tågstationen så möttes jag av liksom den nya Eurovision-sloganen som är United by Music. Mm-hmm. Jag var ju där en bit innan det dragit igång och man kände ändå av att nu börjar stan förbereda sig.
Mm. Varför ville du åka ner dit då?
Ja, men jag skulle säga att frågan om Israels medverkan i Eurovision har varit vårens största kulturdebatt, även om det kanske märks av mer på sociala medier än på de traditionella kultursidorna. Och det här är såklart något vi pratat om jättemycket på redaktionen, samtidigt som det känns som en debatt som är helt omöjlig att bena ut. Så först hade jag tänkt be någon annan skriva och själv vara redaktör för den här texten. Men ju mer jag liksom började planera jobbet, desto mer kände jag att så här, jag är för intresserad av det här för att släppa det ifrån mig.
Ja, men och liksom, och som du är inne på där, alltså det här ser ju ut att bli den mest politiskt känsliga Eurovision någonsin. Hur blev det så?
Ja, men om vi spolar tillbaka ett år.
243 points! We have a winner! Sweden! You have won the Eurovision Song Contest 2023!
I samma stund som det stod klart att Loreen tog hem förra årets Eurovision, så började ju den riktiga rysaren, och det är att utse vilken svensk stad som skulle få vara värdstad för årets Eurovision. Och det här är ju ett väldigt prestigefyllt uppdrag. Det ger bra PR för staden, det ger turistnäring. Så det var flera städer som var intresserade, men Malmö tog helt enkelt hem den eftertraktade titeln.
Mm.
Och Malmös lokalpolitiker var jättenöjda. Det skickades ut pressmeddelanden där Malmö beskrevs som en dynamisk och vibrerande stad med stor mångfald.
Mm.
Och det här är ju såklart något man är jätteglad för om man sitter i en kommunstyrelse eller så. Men då, några månader efter att det här beslutats, så inträffade den 7 oktober. Alltså dagen när 1200 israeler dödades i Hamas terrorattack. Och sen Israel, som en följd av det här terrordådet, gick in i Gaza, så uppges över 33 000 människor ha dödats av israeliska bombardemang. Och till saken hör ju då att Malmö är en stad där stödet till Palestina är väldigt starkt. Man har en stor muslimsk befolkning, vilket ja, man kan ju se i det första pressmeddelandet att man tryckte på, så här, men vi har mycket mångfald, det är ju något som Malmö också är stolt över. Men dessutom så har ju Malmö varit ökänt för sina problem med antisemitism. Och man har en relativt liten judisk befolkning som liksom även tidigare upplevt otrygghet. Så allt det här sammantaget gör att Israelfrågan blir extra laddad i Malmö.
Mm.
Och ja, när Israel då svarade på Hamas attack så var det många som krävde att landet skulle uteslutas ur Eurovision. Och många Malmöbor som krävde att staden skulle vägra hålla tävlingen med Israels medverkan.
Mm. Och det har ju inte skett, utan det är ju fortfarande i Malmö det ska vara. Och ju närmare vi har kommit den här veckan, desto mer politiskt känns som att läget har blivit, eller hur?
Precis, det har jag ju märkt av medan jag skrivit att liksom historien utspelar sig i realtid. Dels har det varit många artister som hoppat av, de officiella kringevenemangen som anordnas av Malmö stad. bland annat då Titio, Medina och Dotter.
Mm.
Sen medan jag skrev texten så tvingades också den officiella efterfesten flytta. Den skulle hållits på Moriska paviljongen i Malmö, men de ställde också in, eller drog sig ur med hänvisning till kritiken.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
SE, vi pratar ju om Eurovision-veckan som nu börjar i Malmö och protesterna som väntas under den här veckan. Vad är det man protesterar mot?
Jo, men man menar ju att Eurovision genom att låta Israel medverka i någon mån godkänner det som händer i Gaza just nu, eftersom att man inte aktivt tar avstånd från det. Och många kritiker beskriver ju det som sker i Gaza som ett folkmord. Man anklagar också EBU, alltså den allians av public service-bolag som arrangerar Eurovision. Man anklagar dem för dubbelmoral. För när Ryssland attackerade Ukraina så var man väldigt snabba med att så här gå ut och säga att Ryssland kommer inte få vara med i Eurovision.
Mm.
Då var motiveringen i pressutskicket att så här, ja, men det är inte i linje med Eurovisions värderingar att låta Ryssland delta.
Mm.
Och då tycker många att man inte varit tillräckligt konsekventa i den frågan.
Mm. Vad säger EBU då om den kritiken?
Jo, EBU, de tillbakavisar den här jämförelsen mellan Ryssland och Israel helt. Man menar att man stängde av Ryssland för att landets public service-bolag inte levde upp till EBUs överenskommelser.
Mm-hmm.
Att det här helt enkelt förvärrades i ljuset av Ukraina-kriget. Det handlar ibland om liksom att man ska ha en oberoende public service, och det har man ju inte i Ryssland. Men det ska tilläggas att den här förklaringen om Rysslands public service, den stod inte med i det första meddelandet som skickades ut om att landet stängdes av. Mm. Så att då kritikerna menar att det är lite av en efterhandskonstruktion.
Just det.
I min artikel så intervjuar jag också en tysk akademiker, och han lyfter ju att det är en stor skillnad i att Rysslands attack var ju oprovocerad, medan Israels var ett svar på en terrorattack från Hamas, även om den var i en annan skala än en Hamas-attack.
Mm. Även om det är extremt i år med det politiska, så är det ju inte första året som Eurovision anklagas för att vara politiskt. Och det är ju väldigt viktigt för EBU att liksom hålla fast vid att säga, Eurovision är inte politiskt. Det ska inte vara det. Varför är det så viktigt för dem att hålla fast vid det?
Ja, men det är ju verkligen spännande att följa, för att med åren så har ju det här med att kringgå de här kraven på neutralitet blivit lite av en egen gren i Eurovision. Men man kan säga så här, Eurovision grundades ursprungligen som ett slags fredsinitiativ efter andra världskriget, och då var målet att vi ska stärka den europeiska gemenskapen. Och sen dess så har Eurovision växt jättemycket och nya länder har liksom anslutit, och den europeiska kartan har ju också ritats om. Och för att alla de här länderna ska kunna stanna kvar i EBU och i Eurovision, så behöver man ju helt enkelt behålla en neutral image. För om man väl skulle börja tillåta geopolitik i Eurovision, då skulle man ju, att det skulle kunna bli ett slutande plan där liksom alla europeiska länder började skriva olika disslåtar till varandra, och då skulle ju tävlingen inte ha den här förenande rollen längre.
Ja, men precis, även om det, som du säger, det är ju många som försöker ändå, det kommer ju in politiska inslag i tävlingen. Det
finns många exempel från historien som man gärna får läsa om i reportaget.
Ja, men precis. Bra cliffhanger där, Rissi. Mm. Men du, som du var inne på, det här är ju ett jättestort evenemang att hosta. Liksom, även om det inte hade varit det politiska läget eller spänningen som råder nu. 100 000 besökare väntas till Malmö den här veckan. Det är sjukt. Otroligt. Alltså, Malmö är ju inte så stort ändå.
Nej.
Och utöver protesterna mot Israel så har vi också redan en förhöjd terrorhotnivå i Sverige. Vi ligger på en 4 på en 5-gradig skala. Hur ska polisen kunna garantera säkerheten?
Ja, men polisen kallar det här för en särskild nationell händelse, vilket i stora drag innebär att man har ökad beredskap. Sen har man också tagit in poliser från andra länder, Norge och Danmark, som ska finnas där som en extra resurs. Men utöver allt det så är det ju väldigt stark säkerhet runt själva arenan och de evenemang som äger runt i anslutning till Eurovision. Mm. Och det kommer vara väskförbud på arenan och på det som kallas Eurovision Village, som, där det kommer vara också konserter. Sen var ju jag inne i Malmö Arena och där, det var ju nästan som att åka ut och flyga. Alltså det var jättehög säkerhet för att komma in där.
Ja, precis. Du fastnade lite i säkerheten, eller hur var det?
Ja, det var ju rörigt där. Men det är liksom dels en sån stor metallbåge när man ska komma in. Det här var ju jag som journalist långt innan Eurovision ens börjat. Och sen liksom röntgenmaskin för väskan. Och jag lyckades komma in. Det gick jättebra. Jag var stolt. Och sen så gjorde jag min grej. Jag kollade runt, kollade på scenshowen. Det var jättehäftigt. Men sen på vägen ut så lämnade jag över mitt passerkort till en medarbetare där. Eller jag blev liksom ombedd att göra det. Och sen så tog jag mig ut genom den första säkerhetsslussen. Och sen var det helt tomt på folk. Och så stod det att jag skulle blippa mitt passerkort, vilket jag inte hade. Mm. Så jag bara stod där jättelänge tills jag bestämde mig för att klättra över säkerhetsspärren. Vilket jag gjorde för att jag skämdes för mycket för att ropa på hjälp. Mm-hmm. Men nu så skäms jag lite över att jag klättrade över säkerhetsspärren. Det är ju också lite konstigt.
Ja, ja precis.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
SC, det är ju under torsdagen som man förväntar sig stora demonstrationer i Malmö. För det är då som Israel går in i tävlingen i den andra semifinalen. Vad kommer hända då i Malmö?
Ja, men dels på torsdagen så kommer det vara en stor demonstration på Stortorget. Ett initiativ som heter Stoppa Israel anordnar. Och de har liksom utlyst att det kommer vara massdemonstrationer. Och de kommer också ha demonstration på lördagen, alltså under finalen, innan finalen. Men sen kommer det också hända andra saker i Malmö. Till exempel så har polisen gett tillstånd till en koranbränning som också kommer ske under Eurovision-veckan. Mm. Så det kommer vara mycket laddade händelser helt enkelt.
Mm. En sak som du tar upp i din text som är jätteintressant och som jag inte tänkt på innan, det är ju att du lyfter att det är speciellt i Norden som protesterna är som störst mot Israels medverkan.
Ja, alltså nu har ju inte jag gjort några vetenskapliga forskningar på det här, men utifrån min research så kan jag ju se att de här mer ambitiösa, organiserade protesterna kommer från just de skandinaviska länderna. Och i Finland, Island och Sverige har vi haft stora upprop där en stor mängd artister krävt en bojkott av Israel. I Sverige så hade vi 1005 artister som krävde att Israel inte skulle få delta, bland annat Robin och Erik Sade.
Mm.
Ja, en möjlig förklaring till varför det är så här är ju att Eurovision är extra stort i de skandinaviska länderna. En annan möjlig förklaring är att de här länderna har väldigt nära till Sverige. Alltså det handlar om närhetsprincipen, det är vi som står som värd. Så det blir extra laddat här. Men en till möjlig faktor som jag resonerar om i mitt reportage är att andra europeiska länder har ju också en annan historia och en annan relation till just Israel och Israelfrågan. Och det tydligaste exemplet är ju Tyskland som sen förintelsen står i en sorts historisk skuld till Israel och till den judiska befolkningen. Och det har gjort att frågan om bojkott är ännu mycket mer laddad i Tyskland än i Sverige. Och det märks när man pratar med tyskar. Och Tyskland är ju ett väldigt inflytelserikt land i EBU, så man kan tänka sig att deras röst har stark tyngd.
Mm. En annan sak som jag tänkte på när vi pratade innan det här programmet, det var ju att om man ser då liksom utifrån och nu har du varit i Malmö, det är de här stora protesterna. Men inne på arenan där Eurovision ska hållas, där är det lite andra tongångar.
Så fort man har tagit sig in genom alla de här säkerhetsslussarna, då så vill de ju kanske inte lägga så stor vikt vid de här protesterna och den kritikstorm som varit. Jag pratade ju med flera av tävlingens producenter och de har ju ganska standardmässiga svar på liksom, frågor om de här protesterna, och det är ju inte SVT i sig som har tagit de här besluten, utan det är ju EBU. Och SVT ska ju också vara politiskt neutral, så man kan ju förstå kanske på ett sätt att de vill uttala sig försiktigt i den här frågan.
Mm. Du, till sist, Essie, nu har vi pratat nästan uteslutande om oroligheter och politik, och det är väl lite så att musiken har hamnat i skymundan av allt det här. Men om vi skulle stanna lite kort vid själva tävlingen. Jag vet ju att du är ju en Eurovision-fantast.
Ja, men jag är ju det.
Ja. Vilket bidrag gillar du mest?
Ja, alltså, jag har ju läst in mig lite och ganska svag uppställning i år rent musikaliskt, tycker jag. Jag har ju då ändå höga krav. Om det inte är bra musik så vill jag att det ska vara en knäpp show.
Mm.
Men i år så är det som att alla är stöpta i samma lite så här kommersiell popdiscoform.
Mm-hmm.
Men min personliga favorit, det är faktiskt Tjeckiens bidrag, som heter Pedestal, och det är en så här blonderad tjeckisk artist med väldigt kort lugg som sjunger en låt som känns väldigt, vad ska man säga, väldigt inspirerad av Olivia Rodrigo. Och Olivia Rodrigo, den amerikanska artisten, hon är ju i sin tur väldigt inspirerad av Paramore, så det är lite så här cool girl rock. Det kan jag rekommendera.
Mm. Jag måste få lyssna på det här. Ja, men jag förstår ändå vad du känner. Eller jag förstår, men
diplomatiskt.
Ja, exakt.
Jag förstår vad du känner. Jag delar inte din åsikt, men jag är beredd att dö för din rätt att rösta i Eurovision.
Så är det. Du, tack så jättemycket.
Tack så mycket själv.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Och programmet idag producerades av Lucas Brischetto, redaktör var Elin Romeliotto och ansvarig utgivare Elisa Irenius. Om du vill kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se.